Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är stor grabb nummer 121. Han började spela ishockey när han var 11 år. Han har vunnit 2 SM-guld med AIK och representerat Tre Kronor i såväl Kanada Cup, VM och OS. I NHL var han den första svensk som spelat seriematch med Boston Bruins. Den här veckan hör du Mats Thelin i Holmgren möter. Vill du kontakta oss? Komma med synpunkter, förslag på gäster eller något annat. Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Mats Thelin. God lyssning.
Mats Gunnar Thelin, född den 30 mars 1961 i Fagersjö, Farsta i Stockholms södra förorter. Hallå Mats Thelin.
Hej på Niklas.
Stor grabb.
Ja.
121.
Ja, ja, otroligt.
Och jag kan inte säga välkommen till Solna till dig, för vi sitter hemma hos mig här. Det visar sig att du bor ju ovanför mig här.
Vi är ju nästan grannar.
Ja,
ja. Tänk vad liten världen är.
Och du hade inga svårigheter att hitta hit inte.
Nej. Jag sprang ner för backen och såg du.
Pigga steg. Ja. Fortfarande, vad du född 1961, då håller du form.
Ja, hyfsat,
ja.
Jag försöker. Man har en hel del krämpor som måste tas om hand. Bland annat en taskig rygg. Så att är jag inte i form så funkar inte den så bra.
Men du har hållit igång och menar, du var ju med i Robinson när var det 2009 var det.
Precis.
Och du har, ja, men jag ser ju ofta på min bilder med linne och tränare och såna där saker. Det är viktigt för dig.
Jo, men det har blivit, men så hela tiden när man är aktiv, då tränar man ju för att man måste. Det svåra är när man lägger av den dagen. Så för mig så var det från en söndag till en måndag att nu är det slut. Och det tog 4 år innan jag sprang igen.
Ja.
Jag tänkte, vad fan ska jag springa för? Jag kan göra det nästa vecka eller nästa år. Ja. Men efter ett tag så märker man att kroppen mår inte bra av att inte hålla på. Så att då blir det ju försöka hitta den där motivationen. Jag måste göra någonting. Men den stora grejen egentligen är att jag försöker käka bra.
Jaha, vad är äta bra då?
Ja, men alltså riktig mat och inte så mycket skit. Ingen sån här junk food och godis och chips och läsk och sån här.
Håller borta från det?
Försöker så gott det går. Ja, ytterst sällan. Ja. Alltså. Pizza kanske en gång om året.
Oj då, så sällan.
Ja. Ja, det är ett enkelt sätt att inte gå upp i vikt.
Vad äter du då? Jag tror
det är falukorv
och makaroner.
Vanlig husman är bra.
Ja,
för 17. Och sen går jag mycket. Det vet ju du när vi bor här. Det är jättefina stråk, kanske varje dag försöker man ju få ihop sina steg. Det är på med stegmätaren och så.
Hur många steg ska du ta för att du ska känna att det är bra en bra dag?
Det är ett minimum på 10 000.
10 000 steg.
Och det bör man ju klara av.
Och ska man säga att ett steg är en meter då, eller?
Ja, ungefär.
Ja.
Ja, så det är väl en mil om dagen.
Ja.
Så att det är ett enkelt sätt att hålla sig hyfsat i form. Sen spelar jag en hel del golf också.
Jaha, handikapp?
Ja, en taskig rygg, dåligt bollsinne. Nej, jag skojar bara, jag ligger på 8.
Ja, det är väl bra.
Så det är okej. Ja, det är okej.
Jättebra.
För en gammal slugger tycker jag är ganska okej.
Ja. Men förklara för mig vad som är så, alltså alla är på mig och säger att jag ska börja spela golf. Det är så roligt och allt. Och jag har tagit grönt kort, men jag har inte blivit biten ännu. Jag
tycker har du varit ute på banan och kört då?
Ja, men jag stod bara snett en par tre gånger. Ja. 4-5 gånger kanske jag har varit ute. Så.
Jag tror att om man börjar, det viktiga är att ta hjälp av en som kan. Ja. Alltså en riktig lärare som man lär sig att slå ordentligt. För då blir det lite roligare. Jag menar, leta boll i skogen är väl sådär, va?
Nej.
Tycker jag.
Man står på ranchen och ser en 9-åring slå dubbel så långt som henne. Det
eller,
är kul.
Eller en som är 25 år äldre.
Ja, precis. Eller 90-åring.
Nu börjar det bli jobbigt för oss.
Du, jag sa till killarna på jobbet på Viasat, ja, imorgon ska jag träffa Master Lin och så. Mördan, sa de. För det är ditt smekna, mördan. Hur kommer det
sig? Det där började faktiskt på i Black Arm i slutet av min karriär, tror jag. Jag skrev om det i min bok. Så vi frågade de här gamla lirarna som, alltså, vad kommer det här från egentligen? Och det kröp sakta fram där då i slutet på karriären. Det var ju inte så att jag åkte och dribblade och körde snygga pass, utan jag spelade ganska fysiskt.
Ja.
Och då var det att fan, åker han runt och slaktar folk på.
De vill ha ett bra artistnamn till det, helt enkelt.
Ja. Ja. Och jag brukar säga så här, det är ytterst få som har fått ett smeknamn som inte har med namnet att göra.
Nej.
De är få, det är jag och Honken och så är det några till. Det är inte många alltså.
Ja, och du
får man ju tycka att då har de ju brytt sig lite.
Verkligen, och du gillar ju det smeknamn, för du har ju skrivit en bok med titeln Mördaren också.
Precis,
ja
för 17.
Vad handlar den boken om?
Hör du, alltså, jag har vävt in min story från Fagersjö och ända fram till Boston Garden och landslaget och allt det här. Men den röda tråden är egentligen att, alltså, vill du komma någon vart så får du göra det själv. Det ligger på ditt eget ansvar om du ska komma vidare. Det är så enkelt idag att skylla på både läraren. Får jag inte bra betyg, då skyller jag på läraren. Men det kanske inte är läraren som läser läxorna, eller hur? Eller blir jag inte proffs? Skitdåliga tränare. Men någonstans har du ett eget ansvar i det. Så det är det jag skriver om. Att ska det bli någonting, då får du träna mycket själv. För att du verkligen vill. Och det är inte lätt.
Nej. Ja, det är väl rätt vanligt i hockeyn idag att också att folk flyttar runt och spelar i Huddinge, AIK, Djurgården och Hammarby och så, och de får inte spela powerplay någonstans och det är tränarens
fel. Ja, då flyttar man, precis, exakt. Och det kanske är egna ansvaret där. Så det är lite vad boken handlar om, invävt då i min egen story. Mm. Så att den har sålt jättebra.
Ja, Mördaren. Ja, jag såg en bild där du stod på bokmässan i Göteborg och snackade.
Ja, precis. Ja. Jag tror den har sålt nästan 3000 ex. Och förläggaren sa det att allt över 1500, då är det jättebra. Så det är nästan, snart blir det en upplaga 2.
Ja.
Det var ju målet från början.
Kanske stiger nu när du får göra reklam för den här i podden.
Ja, jag vet inte.
Du, en annan intressant sak när det gäller dig, Master Lin, det är ju att du började spela ishockey först som 11-åring. Då snörde du på ett par skridskor. Det är ju fantastiskt, och ändå nådde du NHL.
Ja, det kommer aldrig funka idag.
Nej.
Alltså, chansen är minimal i alla fall.
Vad hände? Alltså, 11 bast?
Ja, jag gick i fyran, och så var det så, i klassen hade jag tre stycken andra som spelade då ute i Farsta AIK, som det hette på den tiden. Och den enas farsa var faktiskt tränare och lagledare. Så då lurade de med mig en gång på träningen. Så att, kan inte du komma ner och prova? Du vet, åkte man runt på Lars Boda bollplan, den finns ju inte ens längre, i jeans, lovika vantar och nyköpt koho. Kan du tänka det? Ja.
Hur var du på rören då när du satt på
den? Jag var bedrövlig.
Ja. Men du tränade.
Jag tyckte det var kul, och så tränade. Och då var jag 11. Sen när jag var 15, det var ju då man insåg att det här är ju kul, alltså, nu måste jag ju köra hårdare.
Ja.
Och så var det. Flyttade till AIK då, som sista år som A-pojken. Och på den vägen var det.
Ja, det kan vi väl ta också. För att du kunde ju lika gärna suttit här som djurgårdare, har jag förstått.
Ja, jag förstod att du skulle ta upp det där. Ja, för grejen var ju den att jag och en annan kompis utifrån Farsta, vi sa så här, Sankt Erikskuppen som fanns på den tiden, den heter väl Mitt i Kuppen nu. Och sa så här, nu går vi och tittar på 61-ernas final. Det var mellan AIK och Djurgården, för de var ju bäst i Sverige då. Så att vi på läktaren så sa vi, det lag som förlorar, dit ni går och frågar om vi får vara med. Djurgården vann med 2-1 här för mig. Så gick vi ner till AIK och frågade om vi fick vara med. Och på den vägen är det.
Så
att jag kunde lika grejen var att jag var ju faktiskt Södertäljare.
Det var SSK-are.
Farsan var djurgårdare, brorsan var djurgårdare. Och bara för att göra lite revolt så var jag Södertäljare. Och så hamnade jag AIK.
Ännu värre. Vad sa de då? På brorsan och farsan.
Nej, men det var ju krig hemma så. Det är ju lite roligt det där också. Nej, men så hamnade jag i AIK. Så det var ju, det var mer tur.
Var det någon annan sport som du höll på med då, eller som du kunde ha blivit istället för ishockey?
Nej, vi höll på med fotboll. Vi hade ett benknäckargäng ute i Farsta. Men det slutade jag med sen. När jag var 14-15 någonstans. Jag var inte bra, så kan jag säga.
Var det så?
Nej. Det kräver en viss finess i fötterna att spela fotboll.
Men du är tuff, alltså, du var ju stentuff, och därför du fick smeknamnet Mördaren också. Men du är ju inte den största rent fysiskt. Det är 1,78 läser jag här.
Nej, 1,80.
1,80, ja, det är det viktigt.
Det är jävligt viktigt.
Ja, det kommer om med Kalle Johansson också. Han, ja, han ville alltid säga 1,80, ja, inte 1,79.
Nu kanske 1,79 för att, ja, som opererar ryggen.
Nej, men jag ber om ursäkt här. Det är de här sidorna jag har här, så står det 1,78 här.
Vem har skrivit den?
Ja, det vet jag inte. Men vi har dementerat det starkt.
Nej, men 1,80, ja, så vägde jag, tror jag vägde 85 ungefär.
Mm.
Mesta delen av karriären där.
84 stod det här, ja. Ja. Vad väger du idag förresten?
Det säger jag inte.
Ja, men du kan väl inte väga så mycket?
Nej, jag kanske väger 90 då.
Ja, det är ju bra ju.
Ja, men det är okej. Ja. Ja, jag är för 17. Ja. Ja. Nej, men grejen är att är man kort som jag var då, ja, då måste man ju våga. Du kan inte vara feg om du är lite kortare, nej, för då är du torsk direkt.
Har du alltid varit orädd?
Ja. Men sen var det ju då att jag tränade så att jag, ja, varit så jäkla stark. Så jag, ja, kände att jag kan gå in här utan att det gör ont. Det var ju en anledning till att träna hårt. Alltså lägga på lite styrka och muskler.
Jo, men ändå, alltså det krävs ju sin man. Och på den tiden var det, ja, en annan typ av hårdhet kanske. Det var lite smutsigare då. Men, men ändå 1,78...
1,80,
förlåt. Ja. Förlåt. Ni har varit viktigt. Ja. 1,80 och det var stora pjäser på den tiden också.
Ja, att speciellt, speciellt när jag kom till USA.
Ja.
Då var det de flesta 1,85 och, ja, över.
Ja.
Ja. Då kom man in, då såg man ju liten ut. Men det var ju samma sak där. Då måste du någonstans innanför pannbenet våga gå in i det.
Ja.
Speciellt där borta. Gör du inte det, då åker du ut. Så är det.
Men det ändå, det måste finnas ett mod ändå. Alltså, eller att du är lite tokig som ger in i de där situationerna med risk för liv.
Mycket var sådär på den tiden att det var ingen som spelade hårt. Så började man, som när jag kom upp och spelade hårt. Alltså slår du till först, så vinner du ofta närkampen.
Ja.
Går du in först med stenhårt och den andra är inte med på det, då vinner du närkampen. Så det gäller alltid att vara förberedd, gå in med lite finess och vara först.
Ja.
Mm.
Det fanns
det kommer långt.
Ja, jo.
Ja. Och sen sprider sig det där att han är ju galen, så åk på andra sidan. Och, ja, det hjälper ju också.
Åk du blängde på folk som är,
ja, ja,
nu ska jag ta det nästa.
Ja.
Jag
var i vänsterback nästa oftast. Ja. Så anföll mig på högen istället. Det var ju lugnare där borta.
Ja, men det fanns det, jag vet att du har nämnt Djurgårds 59 med Thomas, ja, Eriksson och Håkan Södergren. Det var
ju duster jämt,
ja,
alltså.
Ja.
Det var hårt men schysst. Ja. Det tror jag de säger likadant. Och det var ju roliga grejer. Det var ju krig på den tiden när det var derbyn. Att det var ju stenhårt på plan och på läktaren. Ja. Så då var ju hockey nummer ett här. Mm.
När kände du att jag kan bli riktigt bra? När smög sig den känslan in?
När jag spelade, först var det A-pojk i A-laget, eller i AIK.
Mm.
Sen kom jag upp i juniorerna. Och sen därför så blev man uppkallad till A-laget. Mm. Och mitt mål var hela tiden, nu ska jag ta en plats i A-laget.
Mm.
Ja. Och första året i A-laget, då var jag ankan, förbundskapten. Han var ju AIK-året.
Ja, ja, ja.
Nej, men då gick det ganska bra på hösten där. Så då tog han ju upp mig i landslaget. Och det var ju ett steg som var jätteöver vad jag trodde själv. Och så som jag spelade, alltså enkelt, snabba pass, inga krusiduller. För grejen var att jag kunde ju inte dribbla.
Nej, du sa det var fördel alltså, för dig att du inte kunde dribbla det.
Nej, men, ja. Ja, men det grejen var att du var ju tvungen att skaffa mig ett bra första pass.
Ja.
Och det klarade mig på hela karriären. Alltså ju högre upp det kommer, ju större betalning får du för ett bra första pass. För du hamnar aldrig i problem. Och kommer till USA och dribblar, du smäller ju direkt. Mm. Men jag kom ju dit och slog ett snabbt första pass och de kom ju aldrig åt mig riktigt. Nej. Plus att du fastnade aldrig i egen zon.
Hur var du i skolan förresten, Mats?
Hörru, jag var väl okej.
Ja.
Medel, ja. Sådär.
Favoritämne förutom idrotten eller gymnastik? Hörru, som
jag hade lätt för matematik.
Jaha.
Så det var ju okej, det tyckte jag var kul.
Ja.
Ja.
Det var favoritämnet?
Ja, favorit vet jag inte, men det hade lätt för.
Okej. Gymnasiet?
Ja.
Var det där?
Hör, det var väl medel i också.
Ja,
på den tiden så fanns det ett hockeygymnasium på Bollmarsplan.
Ja, gick det där?
Det gick jag.
Ja, ja,
så jag började egentligen första gymnasiet inne på Norra Latin.
Okej.
Okay. Men sen så hade ju AIK och Djurgården ett samarbete och Hammarby också, där det fanns ett hockeygymnasium på Bollmarsplan. Det, det som var vuxengymnasium då.
Ja, just det.
Så då gick vi där, så då flyttade jag dit år två. Så gick jag där. Det var många lirare där som bodde AIK och Djurgården i samma årskulla. Då tränade vi på morgon på Hovet. Och så var det vux på dagen.
Ja. Vad var det för linje du läste då?
Samhällsvetenskap.
Samhällsvetenskap.
Ja, tre år
i samhällsvetenskap.
Alla andra läste tvååriga social.
Ja, ja, ja.
Så jag var den enda. Så jag gick ju själv i mina klasser med äldre människor, tyckte jag då. Ja. Men det var ju våran ålder nu. Men det var helt okej.
Vad hade du för tankar då om, eller var du helt dedikerad på att du skulle bli ishockeyspelare då?
Jag skulle bli hockeyspelare.
Det fanns inget annat.
Ja, jag skulle bara klara av gymnasiet.
Det fanns inga andra tankar om att du skulle bli matematiker eller på sig, men någonting annat. Nej, det var hockey. Det var hockey.
Och det är lite synd för den dagen som det tar slut. Ja. Då står man ju där, jaha, vad ska jag göra nu då? Ja.
Vad jobbade mamma och pappa med?
Pappa var ju bilelektriker.
Bilelektriker, ja.
Morsan jobbade på Folksam ute i Farsta där.
Jaha, ja.
Gjorde de.
Syskon?
Ja. En äldre bror, en yngre.
Gillade de idrott?
Ja, den äldre har aldrig idrottat.
Nej.
Han trimmade mopeder och rökte. Ja. Men den yngre spelade faktiskt i AIK.
Ja.
Han var målvakt.
Jaha.
Ja, han var tvungen att bli målvakt, så man har någonting att skjuta på.
Ja, du fick ställa i hålet.
Men han slutade när han var junior.
Ja.
Mm. Ja. Så jag var den enda som fortsatte.
Men jag har gått i arv också, vi kan väl ta det på en. Dina söner spelar ju ishockey också.
Ja, precis. Ja. Den äldsta är med i AIK nu.
Ja.
Ja, har gått bra.
Ja.
Den yngsta har varit 2 år i Kumla nu, han är nog lite yngre.
Men Gunnar Lidborg, gamla AIK-målvakten. Ja.
Precis, exakt. Ja. Så det har gått bra.
Ja.
De har bra spelskallar båda två.
Hur är de jämfört med dig som hockeyspelare?
Hör du, den äldre, han är 1,94, rightare, bra med pucken och bra skott, så det är ingenting från mig. Jag brukar säga då att han, fan, du kan inte vara min grabb, det är omöjligt. Ja, och den yngre, han är ungefär som mig.
Ja.
Han är 1,78.
Han är 1,78.
Jag är 1,80. Nej, men han är ju back.
Ja.
Och bra första pass och sådana här bra spelskalle. Så att han klarar sig på det.
Ja.
Mm.
Du, så gick det vidare här med uppe i AIKs A-lag. Och då pratar vi säsongen 80-81.
Precis.
Och du minns också debuten.
Mm. Leksand hemma.
8-3.
Och grejen var det att Mats Rasmusson hade det i lag. Han var back.
Ja.
Så jag satt ju på bänken den matchen egentligen. Men då fick han en 10-minuters. Och då hade vi Hober som tränare. Ja, men Tillin, hoppa in och kör ett par byten.
Ja.
Och jag kom så väl ihåg mitt första byte. För då hoppade jag in på isen. Då var det ungefär vid blå linjen. Och pucken var på andra sidan blå. Så jag skulle åka järnet dit. Och fick baklut, vet du, när det var 2 meter från pucken. Och hitta balansen precis i tid så jag kunde ta pucken och lira iväg. Jag kunde lika gärna slagit parsla och åkt in i Sverige.
Ja. Och vad hade Dan Hober sagt då?
Ja, du vet, hade man ju åkt av bara.
Ja.
Han höll ju inte inom orden direkt.
Nej. Ja, hur var han? Han är ju känd för att vara ja, han var ju en, ska vi säga, slavdrivare var åtminstone ryktet.
Så var det ju. Men han var precis vad AIK behövde på den tiden. För då hade man ett grymt lag. Nästan alla spelade i landslaget. Speciellt av forwards. Jag tror 8 forwards och 9 var med i landslaget. Men man fick inte till det riktigt alltså, på slutet.
Nej.
Så kom han in som skällde på alla och drev på alla. Och då tog man ju det extra steget. Och så kunde man ju vinna.
För AIK hade ju en fin period där i slutet på 70, början på 80-talet. Finalen. Precis. 78, förlusten mot Skellefteå. Med Hårdy Hardy i spetsen. Och sen då kom du in i säsongen 80-81. Ja. Och 82 så vann ni SM-guld under Dan Hober. Berätta om den resan.
Det var ju mitt första riktiga år. Så att jag hade ju fullt jobb att slå mig in i laget. Det var ju då jag kom med i landslaget fram till jul också. Och det var ett jättebra lag. Vi och Djurgården var ju bäst i Sverige. Så det var ju bra med alla matcher mot Djurgården. För det drev ju på hela. Plus att hockeyn i Stockholm var ju nummer ett.
Ja.
Så det var ju otroligt kul att spela på den tiden.
Berätta om laget ni hade.
Ja, du vet som jag sa, vi hade ju 8 av 9 spelare i landslag och forwards. Och så sa alla att ja, men backarna, det är AIKs svaghet.
Mm.
Men så var det ju inte riktigt. Vi hade ju riktigt bra backar. Och det slutade med att många av dem var ju med i landslaget till slut också. Så hade vi Leidborg i mål, som var ju grym när det gällde. Han kunde ju ha sina matcher som alla andra när det inte funkar så bra, men han var fantastisk de där finalserien.
Mot Björklöven. Och det var ju en riktig rysafinal.
Ja, det var ju bäst av 5.
Ja.
Och det avgjordes i sista matchen med det var 1 måls övervikt för oss.
På neutral plan i Skandinavien.
I Skandinavien, precis. Och jag passade.
Ja.
Nurmi sköt mål. Ska jag berätta hur det gick till?
Ja, gör det.
Det är lite roligt, det står ju bara pass. Det ser snyggt ut i boken. Men grejen var att jag kom in och sköt och missade mål. Och pucken studsade i sargen och ut. Och Nurmi får den och gör mål. Den är okej.
Ja, Kai Nurmi skjut.
Ja, för fasen. Men det var ju lite synd, för att alltid när du ligger på topp så där, du hinner ju inte njuta riktigt av framgångar. Jag tror det är likadant om du frågar många idrottare, att jag hinner inte njuta av det här, för det är alltid nästa. Och då när vi vann där, vi som var med i landslaget skulle ju ha en samling dagen efter. Så det vart ju ingen fest, ingenting, utan det var ju bara packa och dra, för då skulle vi till Finland på VM.
På VM, ja. Du spelade VM 82 och 83.
Ja, OS 84.
Och Canada Cup 84.
Ja, precis.
Så det blev OS-brons under Ankan 84 i Sarajevo. Och precis. Canada Cup-silver under Leif Borg.
Exakt.
84. Ja. Jag vet att du gillade Leffe trots att han var djurgårdare.
Ja, men Leffe, han har ju sin speciella stil. Men det passar mig, ungefär som HBR. Passar också mig. Ja, men då raka och ärliga säger vad de tycker. Och har krav. Och sen är det upp till var och en att leva upp till det. Och gör man inte det så får man ju veta om det också. Ja. På ett bra sätt. Det tycker jag, det är helt okej. Så att jag tyckte Borg, det var en... Nu hade han bara den turneringen. Men jag tycker fortfarande det var en av de roligaste turneringarna.
På vilket sätt då? Ja, det gick ju bra naturligtvis, ni gick till final.
Jo, vi gick till final sen, men det var bra kille. Och sen Borken är som han är, det var det var. Han skapade någon mysig stämning där som gjorde att det här är kul. Alltså, det här... Faktiskt... Och sen sumpade jag han bort i finalen, men det är en annan sak.
Ja, berätta.
Grejen var, vi spelade mot Kanada i finalen. Första finalen, det var ju bästa tre i finalen. Så den första förlorade, det var inte så mycket att snacka om det. Sen andra finalen, på genomgång, då säger Borken så här: ja, ska vi förlora så ska vi förlora ihop. Och alla bara, vadå, vad menar han nu då? Det är klart vi ska förlora ihop. Och då satt han i en jättebeligt håll i mål. Ja. Som inte stått en match. Han var helt match och tränade. Och så... Thomas Olén och Janne Lindholm skulle spela backpar. De har inte spelat match heller. Nej. Så deras första, jag tror att deras första fyra byten, så var det 0-4. Så jag tror vi låg under med 5-0 till slut. Innan han bytte ut dem här. Ja. Och så satte han in Pekka då, som var jättebra. Och då gick vi upp, jag tror vi torskade med 6-5. Och hade skott i ribban. Jag tror Ellerbrink hade en i ribban i slutet. Och de var helt slut efter. Det var inte vi. Så hade vi vunnit den där, då hade vi kunnat ta i tredje match.
Ja, tänk om han inte hade ändrat.
Och grejen är att jag tror det är så här att vi vann ju en match mot Kanada i grundserien. Det är den enda gången att Tre Kronor har vunnit mot Kanada i ett seriespel. Det är schysst.
Hur ofta tänker du på det där? Och det var ju det också som låg Leif Borg i fatet då, att han gjorde på det sättet. Men hur ofta tänker du på det där att om vi hade fått spela med samma gäng?
Nej, det har jag inte tänkt på alls. Nej. Jag var glad att vi var där.
Ja.
Och det var ju starten på mitt liv i USA också.
Ja.
Så jag började med det. Och sen åkte jag till första träningslägret med Boston.
Vi ska ta landslagsdebuten också.
Ja.
Ja, det var...
Den var i Finland, har jag för mig.
Ja.
Ja, det var, vi var flera som debuterade samma match. Vi var Tommy Mört, och så var det några till där som kom med, som Ankan tog med. Det var med Stockholmskillar.
Ja, kände sig tryggt av Ankan där.
Jo, men Ankan var ju bra alltså. Ja. För 17. Han fick ju nog insett, vad fan, du är här för att jag tycker att du är bra. Så gör det du är bra på.
Ja. Sen så då innan vi får inte gå händelserna i förväg. Vi har ju faktiskt ett SM-guld till som du tog.
Precis, 84.
Under Per Bäckman.
Exakt. För 82 hade vi HBR. Och sen slutade han, eller han fick ju sluta. För folk var ju lite less på det där gormandet.
Ja, inte du?
Nej, jag har inte haft en ett år till.
Ja.
Men många andra var det. Och så är det med sådana här tränare som är domderande. Att det går ett tag och sen måste man byta ut dem. Och då fick vi en som hette Tommy Andersson. Han kom från Timrå, tror jag, sen. Han fick ju då mellan åren där, och det funkar inte alls. Han var jättesnäll, men det var ju helt tvärt emot vad HBR var.
Det är kulturkrock eller?
Ja, definitivt. Och då tror jag vi torskade i semifinal. Jag tror vi torskade mot Färjestad faktiskt. Tredje året sen, 84, då kom ju Pelle Bäckman. Och han var ju lite mer åt HBR:s håll. Han var ju riktig tjurskalle som ville ha det på sitt sätt och bara drev på. Så att han var ju duktig. Och det har ju visat efteråt också att han har varit bra. Och då hade vi ett jättelag också. Det var ju Per-Erik med också, bland annat Eklund. Det var ett jättebra lag.
Vilka var det mer som var med i det laget? Berätta, namedroppa lite, Mats.
Ja, så Leffe Holmgren var ju grymt bra, och så Peter Gradin var jättebra. Så hade vi fortfarande Leidan i mål, och sen så hade vi jag på backen då, självklart.
Hos Eriksson,
Hasse Cederholm. Det är en jättebra backbesättning. Och så jättebra forwards med framförallt Per-Erik. Mm. Per-Erik, Peter Gradin och Hasse Norberg, tror jag, spelade ihop dem. Det var en jättelina som...
Ulf Isaksson, var han med då? 84?
Nej, jag tror inte han var med 84. Nej,
Roger Lindström.
Ja, och Roger Lindström var nog med. Jo, det var han. Mm. Lite farsan i laget där.
Ja.
Ja, för 17.
Och det var ju ingen dussinfinal heller för...
Jag missade ju finalen.
Ja.
Det året hade jag ganska mycket skador, och så kom jag tillbaks. För det var ju OS just det. Innan.
Sarajevo, ja.
Och jag lirade ju inte hela hösten. Jag gjorde illa knät. Mm. Så jag lirade inte hela hösten. Började efter jul. Spelade en 7-8 omgångar. Sen tog Anka med mig till OS. Det var ju schysst. Ja. Så det var ju kul så här i efterhand att man fick vara med.
Ja.
Och sen så var det ju slutspel. Ja. Och då gjorde jag illa mig i semifinalen mot Södertälje.
Hur kändes det då? Att inte vara med i en sån final som det blev? Det blev alltså Djurgården i final och 3-0 i matcher.
Det var en riktig urskåpning.
Ja.
Och det var ju samma i semifinalen. Södertälje slog oss första matchen på Hovet. Och så åkte vi ner till Södertälje, och jag tror vi vann knappt där nere. Och sen var det ju 11-1 på Hovet i tredje. Det var en ren utskåpning. Och sen så tog vi, och då gjorde jag illa, men sen så tog vi Djurgården i tre raka. Så det var ju lite trist att sitta på läktaren. Men hela det året var ju sådär att... Fasen. Den ena grejen efter den andra bara. Men Borken tog med mig i alla fall.
Aha.
Efter det sen till samlingen inför Canada Cup då, som var på sommaren där.
Om man är det, precis.
Precis.
Och då så blev det silver. Det var en häftig turnering.
Ja, grejen var ju det. Han var ju speciell, Borken. Vi hade ju en sån avslutningsresa med hela laget och familjer. Jag tror vi åkte till... Sicilien, tror jag.
Jaha.
Skulle alla ner. Och den helgen la Borken in ett löptest.
Nej.
Ute i Farstanäset. Alla som var med i truppen skulle dit och springa 3 kilometer. Det var det enda.
Jaha.
Så vi frågade, kan vi flytta den här? För resan var ju redan betalt. Kan vi flytta den här till helgen efter eller innan? Nej, det ska vara den här lördagen. Så vi missar den här resan. Och det var lite Borken.
Ja. Du, som sagt, det gick så pass bra så att Boston fick upp ögonen för dig. Hade kanske haft det. Jag läste någonstans att egentligen var de att titta efter Broström i Frölunda, men så upptäckte de Mats Thelin istället. Stämmer det?
Det var ju 81 i slutet på den här säsongen där, för då var de att kolla på Broström.
Ja.
Och han åkte ju över sen på träningslägret. Men då satt de på läktaren. Var då jag täckte skott med pannan.
Ja, just det.
Ja. Och så såg han, den där killen, han verkar ha rätt inställning. Så då dräftade de med mig samma vår.
I sjunde runda, 140 spelare totalt 1901. Kom du ihåg vem som gick som nummer ett i draften i år?
Ingen aning. Alltså. Du vet, vi visste knappt vad det var.
Nej.
Det var inte alls stort på den tiden.
Dale Havrichak.
Var det så?
Ja, det var ingen dussin.
I Winnipeg, ja, han var riktigt bra.
Ron Francis gick som 4 det året. Ja, du ser, det var fint år.
Ja, för 17. Vet du, jag läste det där när jag åkte hem på flyget från Cypern när jag var på semester. Vad fan, jag träffade Boston. Mm. Alltså, vad innebär det då?
Hade du någon agent eller någonting då?
Nej.
Det var helt...
Ja, precis. Och det där var ju någonting som... Vet, bevakningen på NHL på den tiden var ju minimal.
Ja.
Det stod någon blänkare i nattens NHL, stod det i Expressen. Bara resultatet, det var det enda.
Ja.
Det är lite skillnad idag.
Ja.
Nej, så det gick jag i sjunde runden, men det sa ju mig ingenting. Jag hade fortfarande fullt sjå med att bara ta min plats i AIK, tyckte jag.
Om vi hoppar fram då till...
Så det ska jag säga, jag brukar alltid tacka Broström när jag träffar honom. Fan, utan dig hade jag inte blivit proffs.
Vad säger han då?
Ja, det skrattar. Ja. Han är ju världens skönaste.
Ja, och sen då åkte du direkt från Canada Cup till Boston. Från Calgary där ni hade varit till Boston.
Exakt.
Hur kommer du ihåg hur du kände då? Alltså, nu ska jag börja ett nytt äventyr här.
Ja, du vet det. Alla åkte ju hem från Calgary då. De andra killarna som var proffs, de hade ju redan börjat året innan i sina lag. Så jag åkte ut till Boston, satt där ensam sen på Boston flygplats, Logan Airport, med min bag och ett par klubbor. Jag sa, vad fan gör jag här? Det är ett helt solo. Men då hade jag en agent, så han kom och hämtade mig till slut.
Ja.
Så bodde jag hemma hos han i 2 dagar, för han bodde utanför Boston nämligen.
Okej.
Så bodde jag hos han i 2 dagar och sen så in på träningslägret.
Hur var det då? Första gången du kom in där i, jag vet inte, var det Boston Garden ni var då? Eller var...
Nej, det var en liten jättedålig arena norr om stan. Alltså det, om du har sett Ritop så ser det ut som Madison Square Garden i jämförelse.
Okay. Hur kändes det då att komma in där då? Kände du till killarna i laget där, Ray Bourque?
Ray Bourque hade jag ju träffat när vi lirade och pratade lite grann sen, men resten var ju helt okänt. Så tur var jag i matchtempo form när jag kom dit, eftersom jag spelade Canada Cup innan. Så då låg man ju lite före, så då var ju lite lättare. Så det var ju det var jättesvårt alltså. Och så kommer jag in där på knagglig skolengelska och bara, hello.
My name is Mats Tellin.
Ja, och så snackar de och så hör man inte vad de säger i början. Så här, det är jättesvårt. Ja. Och så kommer tränaren och ritar och snackar. Man bara, snackar de? Ingen aning. Det var att ställa sig sist.
Det var inga andra svenskar där då?
Nej. Jag var faktiskt den första svensk som spelade en seriematch med Boston.
Med Boston, men också.
Exakt. Ja. För Broström var ju där 2 år innan på träningslägret. Ja. Men sen åkte han hem. Så att han stannade inte kvar så. Nej. Det var ju synd, tyckte jag. Ja. Det hade han grejat lätt.
Ja, men jag kan tänka mig att det kan vara en viss trygghet att ha någon landsman där som talar om hur det fungerar lite grann. Ja.
Både jag och nej, för jag var ju tvungen att ta tag i allting själv. Du vet, komma dit och så beställa ett telefonabonnemang bara. Ja. Fan, hur gör jag det då? Ja. Jag har ingen aning. Vad heter det för något? Jag vet inte. Men det var nyttigt. Ja. Det året var jättenyttigt.
Ja.
Så då var jag, ska säga 84, jag var 23 när jag åkte dit.
Och du kom in i laget direkt, det var ingen snack om saken.
Ja. Men så är det alltid man kommer till andra lag. Alltså, alltid så är, de i laget är ju jätteschyssta. Alla sitter ju i samma båt så att det funkar bra överallt.
Och så ska vi ta premiärmatchen.
Ja.
Din debut i NHL. Pittsburgh Penguins.
Hemma i Boston Garden.
Ja. Det var en annan lirare som gjorde debut den matchen också.
Precis, det finns faktiskt på nätet.
Gör
när
det?
Han gör mål. Det grejen var att jag och Ray Bourque spelar backpar. Ja. Och så var vi i anfallszon. Och så kommer han kommer upp på sin höger.
Och han är...
Mario Lemieux.
Ja, Mario Lemieux, ja.
Precis. Han gick som ettad året innan och var jättestjärna redan i junioråldern. Så att alla bara satt och väntade på att han skulle bli stjärna i NHL också. Så då, jag vet inte ens vilket byte det var. Det måste ha varit i början på matchen. Han var ju vänsterforward. Kom ut på vänsterkanten. Alltså på Borks sida. Och Bork, jag tror han stöter ner och missar. Så att han blir fri hela deras vänsterkant upp. Och jag är ju vänsterback, så jag är ju på andra sidan. Så när jag kommer innanför blå så försöker jag hinna med och komma över. Så jag slänger mig och glider efter isen. Men han chippar ju förbi och gör mål. Men jag brukar säga de är få de som var inne på isen när han gjorde
sin första NHL-mål. Det blev ju några stycken till sen.
Precis.
Ja, det är ett häftigt minne.
Ja,
och så hamnar du alltså i samma backpar som
Ray Bourque. Ja.
Och en utav de stora backarna i NHLs historia. Berätta om Ray, för jag vet att du är full av beundran för honom.
Ja, alltså det är den bästa jag har sett. Han kunde ju vända en match själv. Så körde han alltid dubbla byten hela säsongen. Du vet, han hade ju 30-40 minuter per match. Så när slutspelet kom varje år, då var han helt slut. Men under säsongen, han gjorde sina 100 poäng. Och var bra, alltså bra plus minus också. Han och Coffey slog sig alltid om vem som var bäst. Men Coffey spelade ju med Gretzky. Då innebär att då är man ju på isen 100 mål extra. Men Bork, han drog ju hela lasset själv. Så han hade 100 poäng varje år. Han var grymt bra alltså. Och så var bra människa.
Ja, hur var som kille?
Inte stödde alls, utan tog hand om alla och var schysst och förklarade, vet, så här, jättebra alltså. Inte den här vad heter det på svenska då? Kacke heter det på engelska.
Stödig.
Precis. Ingen stödig kille, utan precis tvärtom. Så det var schysst. Riktig stjärna. Jag träffade honom förra året när jag var i Boston faktiskt.
Ja.
Han har ju en restaurang där utanför Boston Garden.
Jag har haft honom i någon NHL-studio och han har kommit och hälsat på. Det var när hans son spelade i juniorlandslaget och var här i Sverige.
Ja, just det.
Så hade jag äran också att få vara på plats när han fick vinna sitt Stanley Cup 2001 i Pepsi Center. Jag kommenterade matchen med Mikael Telvén faktiskt.
Jaha, okej.
Okay. Ja. Det var ju väl förunt, misstänkte jag. Många som, inklusive dig då, som kände att det
var grattis. Jag tror hela Kanada och USA kände likadant. När han höjde första året som han var i Colorado, då vann de ju inte. För Boston hade ju tradat dit den för att han skulle ha chans att vinna. Och det är ju bara, det är ju en schysst gest, alltså, eller hur? Andra året så vinner han. Så finns det ett foto när han står med bucklan och bara, ja, äntligen, nu kan jag lägga av.
Ja, det är hela, hela Pepsi-centret skannade, ja. Ray, Ray, Ray.
Skithäftigt.
Ja,
ja, det är coolt.
Ja, men du trivdes bra i Boston. Det gick bra för dig.
Ja, första året gick det bra. Andra året hade jag lite skador. Tredje året så gick det hyfsat också. Jag gjorde inte så mycket poäng, men jag spelade en tredje back på där hela säsongen. Så det var okej, tyckte jag. Och sen hade vi, tredje året så hade vi en coach, och han ville ha backar som var lite större.
Terry Riley.
Ja, och då sa jag, men ja, Telvén var ju inte så mycket större, men han var ju en mera lirare, så att han var ju där för att vara lirare. Jag skulle ju spela en helt annan roll. Och då kan jag ju förstå, då kanske man vill ha killar som är 1,90 då. Jag sa det, jag kommer aldrig bli 1,90.
Nej, nej.
Så då frågan, då har man ju några olika val. Så antingen är jag ju kvar och ser, och kanske hamnar i farmalaget. Och då tyckte man så här, och så var det ju förr i alla fall, att vi som spelar landslag och så här, vi skulle ju inte spela farmalaget. Men det är ju tvärtom idag då. Men då hade man ju det, antingen stanna kvar och kanske få spela farmalag, och det visste man ju inte. Eller så byter jag klubb. Och det hade jag ingen lust med heller.
Hade du, var det några klubbar som du...
Nej, vi kollade inte ens. Utan då, det år, så gick jag AIK upp i elitserien igen. Det var någon, Globen höll på att byggas och allt det. Och då hade AIK varit nere en sväng i ettan och kommit upp igen. Så att då, ja, då valde jag att gå tillbaka till AIK.
Jag vet
efter
att,
tre år.
Jag vet att du har sagt att du ångrar det.
Det är den enda grejen.
Den enda grejen du ångrar din karriär, att du inte, att du
stannade kvar
och såg vad som hände. Nej.
Precis. Jag skulle ha stannat kvar. Och kanske bytt lag eller vad som helst. För det är lätt att ta... Alltså, har du väl kommit dit så är det lätt att vara kvar.
Ja.
Det är svårare att ta sig dit. Och jag var ändå där, hade lirat tre år. Så jag hade ju kunnat byta någon annanstans.
Jag har fått ett rykte om det. Jag har dina siffror här. Det är 163 matcher då på tre säsonger. Poängmässigt 8 plus 19, 27 poäng. Ja. Men du har alltså 176 utvisningsminuter på 163 matcher.
Det är ganska bra.
Ja, det är bra jobbat. För en som är 80.
Ja, faktiskt. Det har jag.
Ja.
Ja. Jo, men definitivt. Jag spelade ju. Jag var ju defensiv bara.
Ja.
Så jag klarade det ganska bra, tyckte.
Men var det någon som slogs mot det? Jag menar, alltså,
jag tror jag hade fyra.
Fyra fighter,
fyra torsk, va?
Ja, det brukar vara svenskarnas fas.
Ja, jag kommer ihåg den första, jag vet. Det var mot New Jersey. Då hade de en som de hade kallat upp från farmarlag, som heter Mitch Wilson. Eller han kanske heter det fortfarande, ja. Mitch Wilson. Jag körde ju på han utanför vårt bås. En riktig jävla stänkare. Så han åkte rätt in i sargen. Och när jag vände och ska åka därifrån, då reser han sig upp och så kommer en rak höger och träffar mig bara pang på kinden.
Ja.
Alltså från sidan. Ja. Och jag vänder mig mot, vad är det som händer här? Och pang, så sitter den på andra sidan.
Ja.
Du vet, och då så hade de ju sagt, så här, vad det än gör, försök att grabba tag i deras armar. Ja. Så då stod man ju där och försökte hålla i en, bara, blodet bara rann. Det var den första.
Ja. De andra då, vilka var det mot? Kommer du ihåg det?
Ja, det var en mot som hette Dale Hunter.
Oj.
Det är också en sån där riktig fighter. Men där tror jag i alla fall fick hyfsat oavgjort.
Ja, han var en tuffing.
Ja,
Washington Capitals.
Ja, precis.
Spelat för många år, han var ju coachen också.
Ja, exakt, en riktig tuffing.
Kalle Johansson, sen har Kalle Johansson spelat med kompisar faktiskt. Ja, okay. Så att det var en tuffing. Ja, det var inga dussinspelare.
Nej, och sen som hette Lou Ferrigno.
Ja.
En lång kille. Men det var också så här, jag tror det var oavgjort till slut också. Och sen så, vem var det mer då? Jo, Bobby Smith tror jag hette han i Montreal.
Ja.
Så jag valde mina offer.
Men pratade ni någonting om det där? Eller så var det någon snack som var, nej, Marcel, om någon hoppar på dig så tar det lugnt, och kommer jag och löser det där.
Man fick ju visa själv att man klarar av det. Så är det. Men sen var det som alla i laget, är det någon som blir överfallen, då kommer ju någon in efteråt och tar hand om det där. Men du måste ju visa i alla fall i första läget att du är där. Och gör du inte det från början, då är du ju rökt.
Ja. Men du som har spelat där, jag som har ju ändå följt NHL professionellt sedan 1993. Hur förklarar du det här med fighterna? Det ingår ju i spelet där borta. Men det är ju svårt att förklara varför man ska slås på en ishockeyplan.
På något sätt så kan jag förstå det där. Du vet, om du har en stjärna i ett lag och så kommer motståndarna och verkligen går in för att skada den, då är det klart, då känns det ju bra att skicka in någon som ser till att det inte händer. Då finns det ju en uppgift. Så det kan jag köpa, det är bra.
Ja.
För det händer ju här också att de försöker skada den som är bra. Och då är det bara plocka in den här killen, så blir det inget sånt. Och så får de här stjärnorna lira och göra det de är bra på.
Ja, för de som slås brukar de slås mot likasinnade i andra laget.
Ja, precis. Exakt. Plus att om du är spelare och försöker sänka Gretzky byte efter byte, till slut så skickar de in någon som tar hand om dig.
Mm.
Det här, låt han vara. Det här, han ska lira sitt liv. Spela schysst så är det en sak. Men åker du och spelar fult, då får du ju skylla dig själv. Så det kan jag köpa. Helt klart.
Vad sa ni när ni spelade mot Gretzky? Försökte du sänka Gretzky?
Ja, varenda gång.
Ja.
Men grejen var, ibland så kunde man sitta sig efter matchen. Fan, var han med idag? Så kollar man ju på statsheeten så här. Man, han gjorde ju fan 5 poäng. Oj. Men han var bra alltså. Ja. Hela det laget var ju fantastiskt. Det var Gretzky och Messier och du vet, alla de här, Anderson och alla var ju där, Coffee.
Ja, de hade en dynasti där.
Ja, och Curry också kan vi nämna.
Tickan, den kom dit. Och...
Alltså man hade ett grymt lag. Så att, ja, det var inte helt lätt.
Mario Lemieux var in Gretzky.
Hur är det? Du har kört på Gretzky.
Du har gjort det trots att du såg mera Mario Lemieux.
Ja.
Ja.
Ja, det hade jag nog gjort.
Varför då?
Jag vet inte, det var mer en känsla. Han var ju grym på öppna ytor och hitta. Han hade ju jättemycket pass. Lemieux var ju mer kanske målskytt än vad Gretzky var. Även fast han gjorde en hel del mål. Men han var ju fantastisk lirare och spelade fram. Fråga Curry. Han höll ju bara bladet i isen och sen var det bara göra mål. Så att jag håller nog på att han var allround bättre. Grym att jobba hem. Och det tror man ju inte när man ser såna här killar att de backcheckar ordentligt. Men Gretzky var ju grym på backchecka också. Han var nästan först hem med backarna. Och det måste man ju tycka är stort.
Mm. Jag pratade med Håkan Lob här i podden och så jag frågade honom, var det så att ni fick order att ta det lugnt med Gretzky? Och han, nej, sa han. Och han mötte ju honom i många Alberta Derbyn där. Vi vågade inte stöta på honom. Vi vågade inte.
Nej, han gjorde ju bort det.
Ja.
Och sen är det ju det att du kan ju inte släppa en kille alltså med avsikt att låta han göra mål, för då får du ett minus i statistiken. Och det var ju många som hade bonusar på sin plus minus efter säsong och sådär. Det är klart från 17 att man inte vill släppa in en mål. Så att alla försökte ju att stoppa han.
Mm.
Men han var ju så bra så att det gick ju inte. Jag tror han hade 92 mål ett år.
Ja,
men 92 mål tar man inte bort. Nej. Ett par dubbelas kan man ju ta bort.
Ja, det vinner de poängligan på totalt idag, 92.
Ja, precis.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
När du kom över då, skillnaden från svenska coacher, har du haft Dan Hobier som ju var tuff och även Per Bäckman som hade humör. Mm. Men hur upplevde du skillnaden i filosofi?
Min första coach där borta, han hette Gary Cheevers. Han var en gammal målvakt. Han var lite lustig, för han åkte i gabardinbyxor och plaskrisk och åkte han på träningen och blåste lite. Sen tog han sin cigarr efteråt och åkte hem. Men det, de var ju bättre på att coacha laget under match. För isträningarna, de var ju standard. Det var ju inget speciellt alls. Och sen ner på den nivån så behöver du kanske inte förklara och ändra så mycket heller, för att alla är ju bra spelare. Så det är inte så mycket utbildning. Däremot coachning under match är jätteviktigt, och det var de ju bra på. Mm.
Spelsystem och liknande, det känns som att vi i Sverige, vi i Europa var mer noga med spelsystem, medan där så var det som att säga coachningen, han heter, Tillini heter idag, in med honom.
Ja, precis.
Var det så du upplevde
det
också?
Och sen var det ju, vi spelade ju på minsta isen hela USA.
Just det.
Vi hade gamla Boston Garden, de var ju små där borta, den här var ju ännu mindre. Så stod du bakom mål med pucken, då hade du ju rumpan i sargen.
Ja.
Så litet var det ju. Och där var det ju bara skicka runt sargen. Det var ju spelet egentligen. Skicka ut avlast som stod längs sargen. Och han chippade in till en center som kommer. Och sen in i anfallszon bara.
Sen var det väl så också, Mats, att i Boston Garden så satt motståndarna lite lägre än hemmalaget. Var det inte så? Var inte bänkarna lägre? Var det någon som sa?
Ja. Det kanske var.
Det var trångt i alla fall.
Det var jättetrångt. Det var ju vårt bås också. Mm. Men den var ju byggd 29, den där hallen. Så den var ju, alltså det var ju atmosfär i den som hette duga.
Ja.
Men den var ju inte så modern.
Nej.
Och alla lag som kom dit hade ju jätteproblem att spela där. För den var så liten. För oss var det ju vardag att spela där. När vi kom till... Ja, vad ska vi säga, till Calgary som var nybyggt på den tiden, då kändes det att komma in på hovet. Oh, wow, vilka ytor.
Berätta om Boston. Jag vet utav de klassiska lagen ju i NHL, utav Original Six. Berätta hur det var att spela i en sån historiskt lag.
Ja, på den tiden man tänkte inte på vad man spelade egentligen. Så här i efterhand kan man ju tycka, det där är bara fan schysst alltså. Det är stort. Men då tänker man ju inte på det. Det var ju som en vilken klubb som helst, kändes det som. Ja, nu spelar jag här, nu ska jag göra så gott det går. Så det tänkte man inte alls på. Däremot så fanns det ju tryck uppifrån, alltså management och allting, att det skulle vara bra.
Harry Sinden
var ju big boss på den tiden. Alla var ju livrädda för honom. Jag träffade honom nu på slutet här. Jättetrevlig.
Mm.
Ja. Men han styrde ju det med järnhand. Men han hade ju ägaren ovanför sig som tyckte likadant. Så att, ja, för 17.
Det är bra tryck. Det är Boston Bruins berör verkligen i stan.
Ja, och sen har de... Alltså, de kräver... Folk som bor där, de kräver att folk gör på ett visst sätt på plan. Att det är mycket hjärta att kämpa. Och gör du inte det, då blir du aldrig accepterad heller.
Ja, jag det är ett starkt minne från Boston var 2011 när Boston blev Stanley Cup-mästare.
Ja,
hade förlorat första matchen i Vancouver mot Vancouver med bröderna Sedin. Och finalserien flyttade tillbaka till Boston. Och det var bra tryck. Och sen var det en strålkastare som zoomade in en gubbe som stod med flagga och vinkade. Det var Bobby Orr. Och hela publiken gick bara igång.
Ja,
Vancouver hade inte en chans i tidig garden. Det blev ju 7 matcher. Men,
ja, just det.
Men det var aldrig något snack när de spelade i garden. Och det var en enorm stämning. Om man kunde känna den här trycket, kraften och trycket som var där i den staden. Tycker du att det ändrat sig?
Det är en jättebra idrottsstad.
Ja, det är ju det.
De har ju alltså mesta lag på alla nivåer nästan. Amerikanska fotbollen är alltid final.
Ja.
Baseballen är hyfsat bra. Basketen har ju varit grymt bra.
En Larry Bird och grabbarna.
Ja, exakt. Ja. Precis. Ja. Att det är en jättebra idrottsstad. Är det.
Är du över att titta någonting nu på Boston?
Ja, ibland. Jag var där förra året.
Ja.
Året innan var där också.
Ja. Ja, hur upplevde du det?
När jag fyllde 50 tog jag med sig med ungarna dit.
Ja.
Kolla match.
Ja.
Ja, tyckte de var kul.
Ja. Hur upplever du nya garden jämfört med den gamla?
Ja, den är ju jättefin, men den är ju inte var den gamla var. Och det finns ju ganska rolig story om den gamla också. För Terry O'Reilly som vi pratade om förut. Han var ju deras slagskämpe många år. Jag tror han leder deras liga fortfarande. Så när han rev gamla Boston Garden, då fick han utvisningsbåset.
Ja.
Det är lite schysst.
Ja, han slog sig nästan som coach också ibland. Han upp till någon lirare på plan.
Exakt. Precis.
Ja, du flyttade hem till ett AIK. Jag har läst, Mats, att du kände att när du kom hem så kom du hem till ett AIK som var på nedgång. Klubben, ishockey-sektion, så var lite grann på nedgång.
Ja, lite grann sådär. Ja. Det var inte som det var när jag flyttade därifrån. Nej. Var det inte. Där har man precis kommit upp. Elge Jansson var tränare, kanske inte var den hårdaste tränaren. Det passade inte mig i alla fall. Inte alls. Så första året hemma tyckte jag var jättesvårt. Och då hade Djurgården börjat med sitt 1-3-1 också, så hockeyn var inte så jäkla kul.
Nej.
Det var ju mycket styrspel, stå still. Det var ju långt ifrån så som det var i USA. Och redan där kände man, vad skulle jag hit och göra egentligen?
Ja, men det har jag tänkt på det. Många som, ja, som åker hem från Nordamerika, ja, och spelar i Sverige. Boris Salming gjorde det, det vet jag. Det var ju du tacksam för kanske. Ja. Fick spela med honom, va?
Ja, just det.
Men just att komma hem och sen det där jädra NHL-proffset, honom ska vi ta...
Jo, men lite så är också. Extra. Plus att du får ju krav på det.
Mm.
När jag kom hem, då förväntas ju folk att jag skulle göra massa poäng. Jag har aldrig gjort mycket poäng. Nej. Men bara för att vi har varit i USA i 3 år så bara, fan, det är ett NHL-proffs.
Ja.
Jo, men han är ju samma lirare nu som han var förr. Så att det där var ju... Ja. Det blir lite annorlunda.
Ja. Men du fick spela med Börje?
Vi spelade med Börje. Han kom ju... Ja, vad är det? 2 år efter jag kom hem, tror jag. Mm. Avsluta han sin karriär med och spela.
Ja, då var ju 40 någonting,
ja,
då.
Mm. Han fyllde 40 det året han spelade.
Mm.
Var det? Jo, det var ju stort. Det var ju min gamla idol.
Ja, jag vet, ja, det var att spela med i sin idol.
Ja, men det var ju jättekul. Ja, för 17. Det är, ibland kan man ju sitta på bänken och bara titta, fan, vad gör han för någonting? Mm. Det här är ju schysst. Ja, pojkdrömmen åker runt på isen.
Ja.
Ja. Ja. Ja, men det var jättekul. Vad en schysst avslutning var det.
Det blev 11 säsonger i AIKs A-lag. Ja. 277 SHL-matcher, elitseriematcher och 70 poäng. 395 utvisningsminuter, så du förnekar inte där heller.
Nej.
Nej.
Skulle ha kört 1 år till och kommit över 400.
Vad sa motståndarna då? Var de sura på dem och såg det i korridoren? Du vet, ni kommer den där jäkla ruffbullen. Nej. Eller hur?
Nej, det var de väl inte. Sen tänkte de väl det säkert. Det vi hade just det, vet, ska säga på 80-talet, försäsongsmatcherna, då hade ju flera syften egentligen. För det första skulle du spela i form, och sen skulle du sätta nivån för seriespelet. Så på försäsongsmatcherna kunde det hända vad som helst. Då gjorde du ingenting om du klappade till någon. För det hade du ju plus av sen när du möttes i serien. För du visste, den här jäken är med igen. Jag åker på andra sidan. Så fanns det faktiskt en del i det som gjorde.
Var det någon, fanns det någon sån där som du, när du såg ut honom, det där gillar jag, honom gillar jag att spela mot, gillar jag att, alltså, du får ju, kan ju få någon sån där skräckmotståndare. Det kan ju vara åt andra hållet också. Du, inte den forwarden idag. Usch.
Nej, men det fanns ju många bra forwards. Ja. Så var det ju, definitivt. Men ingen så där som stack ut att det, nej, där vill jag inte spela mot.
Nej.
Men däremot så fanns det en del som man visste att de där kan man ju skrämma.
Ja, ja, ja.
Och få dem att åka åt andra hållet.
Kan man få någon namn?
Ja, Kessler, Konoran.
Ja, ja, ja. Kessler Eriksson.
Ja, han var en av dem. Han har ju åkt aldrig på min sida. Av olika anledningar.
Ja. Men det är skönt att känna det.
Han fick sina kyssar när han matchade. Sen var han ju borta resten. Jag såg han inte.
Nej. Men det är en god känsla att känna att jag äger min sida här.
Precis. Ja. Och det är sådär. Om man spelar back då är det ganska skönt att få lite extra tid här och där.
Mm.
Och har du då ett rykte om att det är lite ont att åka runt den, då får du lite extra tid. Ungefär som Gretzky fick, för att folk var ju livrädda och blev bortfintade. Då får han lite extra tid hela tiden, då blir det ju lite lättare. Så det är ju... Ja, taktik det också.
Hur ser du på ishockeyn idag då? För det är ju alltså inte samma typ av ishockey. Det går snabbt nu, det är mycket hjärnskakningar och visst, de tacklar. Men det är kanske inte, det är inte samma typ av ishockey. Det är inte den här, de här trixen på samma sätt. Det blir hakning och direkt om det är en klubba uppe i midjehöjd. Hur ser du på hockeyns utveckling?
Alltså, jag vet inte, hockeyn har blivit så mycket snabbare mot vad det var förr, precis som du säger, när man flyttar offsider och allting sånt där. Men sen är ju frågan om det blir bättre. Vad man har tappat lite grann i den här kampen, den ser ju inte, i alla fall inte jag, inte ofta på isen inte. Det är knappt att tacklas en hel match.
Mm.
Och folk på läktaren vill ju se lite engagemang och lite jädra anamma. Det kan ju inte bara se, rysk hockey blir man ju trött på till slut, för det händer ingenting. Alltså det blir mål, men det finns ingen energi i det. Men att alla åker fort. Och det är ju risken att det blir så i Sverige också, att till slut så är det ingen som smäller på.
Nej, då har NHL-matcher som du får vänta till tredje perioden innan första utvisningen kommer.
Ja, precis.
Det är alltså för alla är så rena och
ordentliga. Exakt, precis. Mm. Och jag tror att det behövs lite energi för att folk ska tycka att det är kul att gå dit och kolla.
Du, säsongen 93-94 blev din sista säsong. Då spelade AIK i division 1.
Precis.
Vad gjorde att du bestämde dig då att nu är det färdigt? Det var ju inte lastgammal, det var 32.
Ja, 33 fyllde, precis.
33, ja, precis.
Ja, jag sa alltid till mig själv, jag ska göra så här länge jag tycker det är kul.
Ja.
Att sitta och mjölka 2-3 år extra för att få betalt, det är ju inte min grej. Och det syns till slut. Och då lirar du inte heller. Och det är så kul att avsluta en karriär med att sitta och nöta knopp.
Nej.
Större stolthet än så hade mig. Och så jag kände då när vi gick upp det att nej, men nu är det inte kul längre. Och så hade vi han tränaren där också, gotlänningen.
Det är just det, han heter ju Torgny Wennerlin.
Och jag tyckte att nej, jag orkar inte med han ett år till. Nej. Så då var också en anledning till att inte fortsätta.
Ja. Var det också så att, för du spelar ju mycket på vilja.
Ja,
du pratar ju mycket om vilja och liksom engagemang. Och när du kände att den tröt så kände du att nej.
Ja, för får man inte fram den till 100% om man spelar på den, då blir ju inte resultatet bättre heller.
Nej.
Och så till slut så bara, jag orkar inte bli förbannad längre. Alltså, just jag kunde lia mig att jag är förbannad. De här storstjärnorna, Kenta Nilsson och alla de måste skratta och lira bara. Men själv var man ju att jag måste ju vara arg för att kunna spela.
Ja.
Och är jag inte det, då så här, då blir det bara mediokert.
Ja. Vad tänkte du då när du tog beslutet? Vad såg du framför dig då, 33 år, nyss fyllda? Här är livet framför mig. Vad hade du för, minns du känslan och hur du...
I början så kändes det ju ganska skönt. Jag vet, vi slutade på en söndag för mig. Och så på måndagen, då var det ju slut.
Ja.
Jag bara, vad ska jag göra nu då? Vad var skönt att slippa träna. Det var ju den första grejen. Nu kan jag träna när jag känner fört. Nu är det inga tvång längre. Och det tog ju jättelång tid innan jag tränade. Jag tror det var 4 år innan jag var ute och sprang. Men då hade jag redan börjat jobba. Ankan hade ju fixat jobb på ett finansbolag som han var vd på. Nu heter de ju Vasakrediten. Så att då var det ju ganska logiskt att du gick över och jobbade fulltid bara.
Och du gillar ju matte också.
Ja. Och det var ju okej, för du byggde upp en egen avdelning och sådär. Så det var ju kul. Så jag var ju kvar där 20 år.
Ja. Det var inte så illa. Det blev en bra karriär det också.
Ja, men grejen är att när man slutar den här kicken som du får när du spelar och matchar, det hittar du aldrig. Det spelar ingen roll vilket jobb du får. Jag tror du inte hittar det någonstans. Nej. Plus att du är ju den du har varit egentligen. Alltså, har du varit spela hockey? Ja, du är ju hockeyspelaren. Det är ju din identitet.
Ja,
och den är ju jättesvår sen.
Ja, men du är ju din hockeyspel.
Ja, men du är ju ingenting.
Det är alltså 25 år sedan du slutade.
Ja, jo.
Ja, alltså, hur upplever du det? Alltså att du får leva med att du är Mats. Du kan inte gå någonstans någon dag utan att vi snackar hockey med dig.
Nej, så är det ju ganska mycket.
Ja.
Men det är ju kul, tycker jag.
Ja.
Men tänk dig för en själv sådär när man slutar, att man har byggt upp sig själv på att hockey, det är jag, det kan jag. Och så slutar du. Ja, men vad kan jag nu då? Jag kan ju ingenting. Den är ju jättesvår. Mm. Och vad ska jag göra för någonting? De är ju få de som har spelat så mycket så att de har stålar som kan leva på och göra ingenting.
Mm.
De flesta måste ju jobba efter. Och då bara, vad ska jag göra nu? Jag är 30 år kvar att jobba. Den är jättesvår. Och då tror jag många känner likadant, att vad ska jag göra nu?
Har du några bra tips?
Och den här kicken, vet du, den hittar du aldrig någonstans.
Och då,
jag tror de flesta tar bara ett jobb. Ja, nu jobbar jag och tjänar lite stålar. Men det är inte lika roligt som det var förr.
Nej, men har du bra tips då? Hur man ska klara av livet efter karriären?
Nej, men det är ju jättesvår. Jag tror att man kan börja. Har man några intressen så kan man börja odla dem redan när man håller på. Och tänka att det här är faktiskt kul. Det här kan jag hålla på med efteråt. Och sen börja nätverka lite grann. Så att när den dagen kommer, då känner man några i alla fall utanför hockeyn som man kan ta kontakt med. För det är så jättelätt att du bara springer, så går det 10 år så bara, jag har inte träffat någon. Nej. Utom dem i omklädningsrummet.
Ja.
Det är ju ganska begränsat.
Du hade ju, som sagt, du hade ju ändå lite förspänt då, i och med att du hade kommit in på det här finansbolaget.
Ja, precis. Ja. Och det var ju jättetur så här efteråt att Ankan hjälpte mig med det. Det var ju fantastiskt.
Ja.
Så när jag var aktiv, jag kanske var där 2 timmar om dagen. Mer var det inte. Men ändå så var jag där och lärde mig någonting.
Ja.
Och då var det steget lite lättare att ta.
Du, vem är den bästa du har spelat med? Det är Ray Bourque.
Ja.
Tveklöst.
Ja, så är det.
Och den bästa du har spelat emot har du också svarat på, kanske?
Ja, det måste ju vara Gretzky. Ja. Ja, så är det. Sen har jag mött massa bra lirare, så är det ju. Men Gretzky var ju snäppet över. Ryssarna var ju bra, men då kom det ju 5 man farande. Ja.
Vem är den bästa tränaren, eller den tränaren som har betytt mest för dig då?
Det måste jag säga, HB där. För det är ändå han som, när jag kom upp i A-laget, han som drev på. Och tack vare han så klev jag upp och gick vidare till både landslag och NHL. Så det måste jag säga. Och han var ju inte hockeyspelare igen. Han var ju cyklist, visste du det?
Nej.
Ja.
Fick ni cykla mycket?
Nej, men han, alltså, från början så var han ju cyklist. Och sen skulle han hoppa in och bli hockeytränare. Så att han provade, jag tror han var i Kiruna innan och lite sådär, innan han hamnade AIK. Men den stilen han hade, du vet det, kanske inte behövde kunna så jäkla mycket om hockey, utan det var ju mer stilen att driva på. För han tyckte att hockeyspelare var ju lata, jämfört med cyklister. Ja, de tränar ju mycket hårdare.
Ja, ja. Ja. Han kunde skälla, har jag förstått.
Ja, han var ju en expert på det.
Var det någon, såg du någon som liksom bröt ihop under hans hårda...
Jag vet ju att som när jag kom upp, det var det flera juniorer som kom upp, och det var inte alla som klarade av det där. Att ständigt få skäll bara.
Ja.
För mig var det inget nytt, för det hade jag fått i juniorerna också, så det... Jag brydde mig inte om det. Men det var, hade vi ett par stjärnor som kom upp från juniorerna som... Nej, de hade ju svårt för det där.
Apropå juniorerna, ni vann ju JSM-guld med AIK, va?
Nej, jag tror... Nej.
Var det inte så?
Ja,
Mats Alba och Hess, de här...
Nej. JSM-guldet tror jag de vann 84.
84, ja.
Och då spelade vi A-laget.
Då spelade du A-laget redan. Precis. Då var du etablerad.
Jag tror att vi spelade... Om vi spelar semifinal i alla fall.
Ja.
81 där någonstans.
Ja. Och sen är vi 20 år alltså inom finans...
Ja.
Finansvärlden.
Precis.
Ja.
Ja.
Hur bara for de iväg, eller hur var det?
Jo, de for ju iväg. Första 10 for ju iväg. För då höll jag på att bygga avdelning, du vet. Det var ju lite roligt, tyckte man ju sådär.
Ja.
Ja, något annat.
Ja.
Och sen så fick man ju barn, och du vet, då gick de där åren. Men till slut så står man ju där. Bara, är det här roligt? Är det här jag vill hålla på med?
Mm.
Nej, det var ju inte det.
Det var inte det. Hur kom du fram till det då? Vad vill du hålla på med?
Nej, men jag vet inte om jag kommer på det än.
Nej.
Däremot så kommer jag på att jag kan inte sitta still här tills jag blir pensionär. För då kommer jag ju dö av tristess. Utan det måste hända något nytt. Alltså, ja, vad som helst. Och gå därifrån och säga upp sig och hitta något annat. Och fortfarande hitta en inkomst någonstans. Den är ju inte helt lätt heller.
När du såg upp det, hade du något annat jobb då?
Nej.
Nej.
Hade jag inte. Eller såg upp mig. Jag tror vi kom överens om att jag skulle sluta.
Ja.
Så jag hade 1 års betalning. Och sen. Jag hade ju en fallskärm. Den var ju grym.
Ja,
det är fylla. Ja. Nej, men sen var det ju att leta. Vad är kul egentligen? Vad är det hålla på med?
Mm.
Och det håller jag på med fortfarande.
Ja.
För jag har sagt till mig själv att det jag gör ska känna att det här är meningsfullt och kul. Annars kan jag skita i det. Bara ha ett jobb för att jobba, det känns ju jättetråkigt.
Idag så,
livet är för kort för det.
Ja. Och idag så jobbar du halvtid på AIKs marknadsavdelning.
Ja, alltid där jagar sponsorer. Det försöker se till att det kommer in pengar till hockey.
Hur är det då? För det är inte så lätt att jobba till Stockholm.
Stockholm är jättesvårt, ja. För det första har vi ju 2 lag som slåss om kunderna. Och sen alla gillar ju inte hockey heller. Så att hockeyn i Stockholm är inte så stor. Det är fotbollen är större. Och där har man ju hjälp av varandra, både AIK, Hammarby och Djurgården. Alla 3 spelar i Allsvenskan. Vilket gör att det driver på med derbyn och det skapas rubriker och allt sånt där. Hockeyn är ju lite i skymundan där.
Hur orolig är du för ishockeyns utveckling i allmänhet, men kanske framförallt på Stockholm då, med de begränsade isytorna som finns, svårigheterna att spela, att det är väldigt dyrt i Stockholm. Hur ser du på den här problematiken?
Ja, det är ju svårt. Stockholm är ju bäst upp till 15 år. Mm. Oftast när man ser turneringar ute i landet och sådär, men att spela hockey som pojkspelare i Stockholm, det kräver ju att någon förälder har tid att skjutsa. Mm. Föräldrarna har hyfsat bra betalt, för det är inte så billigt som du säger. Alltså, och så är det träningsläger, det är sektionsavgifter och det är utrustning. Det kostar minst 20 000 per unge. Och det är skattat och klart, så att det kräver ju lite. Har du två barn, då är det skrivit med 40 000 varje år. Och det är inte så lätt.
Nej. Ser du någon, har någon lösning på det här bekymret? Ser du någonting som ishockeyn kan göra?
Jag vet att Stockholm är ju svårt. För det första är det ont om isytor, även fast man har byggt några till sådär. Och sen, men det svåra i Stockholm är avståndet. Jämför du med Leksand, där bor ju folk i byn. Ingen har ju längre än 10 minuters promenad. Så är det i ishallen. Så ungarna, när de kommer hem från skolan, de kan ju gå ner själv. Stockholm behöver alltid skjutsa nästan. Och så mina ungar som spelar i Stocksund. Själv bodde jag söder om stan. Du vet, och så jobbar jag in i stan. Och så kommer jag hem, hämta ungar, Essingeleden, ut i Stocksund. Så kanske de tränar 16:30. Du vet, vem kan göra det? De är ju få, de föräldrarna. Mm. Och så är det för många. Mm. Och då faller en hel del bort tyvärr. Så finns det massa andra idrott och sen lockar som är lättare då, som innebandy och fotboll och sådär. Det är bara att gå ner på plan egentligen och köra. Mm. Så hockeyn har ju svårt. Definitivt. Men det bästa för Stockholmshockeyn vore om AIK gick upp igen. Så att det i alla fall var lite hås runt. AIK och Djurgården, det var derbyn och lite snack och sådär, lite krig. Det skulle underlätta. Mm. Mm. Nu är det nästan så att TV-pucken som går varje år, de bästa 10 i Stockholm, de flyttar härifrån. Så att AIK och Djurgården får inte behålla de här riktigt bra, utan de flyttar till hockeygymnasium då i Sundsvall eller Linköping eller ja, var som helst, Jönköping, överallt där de finns. Så de får ju nytta av Stockholms bra, alltså utveckling eller utbildning. Mm. För det har vi bra. Alltså, vi har jättebra tränare, ungdomstränare i Stockholm. De är ju top of the line, så kan man säga. Men vi tappar ju ut dem härifrån. Det är bara kolla de andra lagen i både Allsvenskan och Elitserien. Mm. Hur många som är stockholmare. Det är ganska många.
Ja, du var ju haft en son i Västervik nyligen och jag har en i Kumla.
Precis, exakt. Så det är jättemånga som är ute som egentligen skulle kunna spela här. Jag menar Möller som spelar i Skellefteå, han är ju stockholmare. Kommer från Spånga. Det finns många som är där. Så det är lite synd. Så någonstans där måste man ju hitta att man kan få dem att stanna kvar och utvecklas här.
Och vi pratar då även arenor inne på, på Hovet och egen arena för AIK Djurgården eller en egen ny hockeyarena. Hur ser du på den diskussionen?
Och det skulle ju behövas. Alltså, AIK Djurgården spelar ju på Hovet. För det första är det dyrt att spela där, eftersom inte egen arena själv. Den ska hyras varje gång, det är jättedyrt. Och sen försäljningen som sker på Hovet, det är ytterst lite som går till klubben. Och jämför då med, jag hörde Brynäs när de lirar har fullt, då drar de in 300 000 per match på öl bara. Mm. Och det är vi inte i närheten av på Hovet. Så det blir en jätteskillnad.
Hur går diskussionen där då? Hur vet du hur snacket går?
Ja, det svåra i Stockholm är att ska du hitta en yta att bygga på, sen ska du ha någon som bekostar det. Och det är bara att fråga kommunerna hur mycket de vill gå in med pengar nu. De har ju Friends som har stått nu och kostat 200 miljoner om året. Då har den Globen som står nästan tom jämt.
Ja, Tele2 Arena.
Tele2 Arena vet jag inte om den går plus heller. Så det finns ju massa arenor. Och vem vill bygga en till? Nej. Och få den att fungera. Det är ju svårt. Så att det är ett jätteproblem det där. Och bygga om Hovet har man ju snackat om. Eller riva och renovera Globen. Ja, det blir sak samma för Djurgården och AIK, för man tjänar inga pengar i alla fall. Nej. Så i slutändan så blir det att AIK och Djurgården kommer att ligga och sladda i fortsättningen också.
Det är ju inte bra,
det är inte bra alltså.
för sporten överlag.
Nej, alltså, och ser du hockey med alla medier och allting, de har ju sina kontor i Stockholm, det mesta styr sig härifrån. Och då klart, då ska man ha ett eller helst två bra lag i stan så att det driver på lite. Nu sitter man med, ja, vi har Karlskrona, landsortslag bara, jättebra för dem. Men det driver ju inte på hockeyn direkt, tror jag inte. Och speciellt inte här. Nej.
Ja, vi får se.
Så det där är, det är ett jätteproblem, tror jag.
Ja.
Men tar man inte tag i det så kommer...
Det jobbas väl ganska intensivt bakom kulisserna, gör det inte det, för att hitta en lösning?
Ja, jag tror att man jobbar på det, men det är svårt. Alltså. Jag tror det är svårt att hitta någonting. Hockeyn måste ju upp ett snäpp i dignitet i stan. Och folk måste komma och titta på matcherna. Det är också en grej. Hur lockar folk till matcherna?
Ja, de säger det 50, var det 55 omgångar?
Ja, och sen så...
ska det kosta pengar och det gäller ändå ingenting för en slutspel, så säger folk många.
Ja, exakt. Precis. Hela hösten är en transportsträcka, tycker alla. Man kan köpa ett säsongskort, men man är inte där. Och de här som inte köper säsongskort, som ska gå per match, de kommer ju inte förrän i februari. Mm. Vilket gör att då får ju klubbarnas ekonomi är ju beroende av att det kommer dit folk. Och kommer inte de, ja, det är samma för AIK och Djurgården. Det är tufft alltså.
Ja, fortsätter att följa det ämnet. Ja, det gör du på halvtid. Och sen,
halvtid,
sen föreläser du.
Ut och pratar lite på företag och klubbar och sådär.
Vad pratar du om då?
Hör du, det är lite från boken, det här med att inställning och attityd. Vill det bli någonting här i livet så får du ordna det själv. Mm. Lite grann. Man kan inte gnälla på allt och alla, utan du får faktiskt gå till dig själv. För det är ju samma som på en arbetsplats. Hur många gnäller inte på chefen och tycker att han är värdelös? Hur många går till sig själv först och ser om man kan förändra sin egen situation. Och trivs man inte där, tycker jag, kan man ju flytta därifrån. Men det gör ju inte folk, då sitter man ju kvar och gnäller istället. Och det är inte så produktivt heller. Så det brukar jag prata om. Vill du någonting med ditt liv så finns det faktiskt en chans. Och det är att ta tag i dig själv.
Ja.
Så det gör jag. Och så säljer jag boken då. Jag har ett projekt nere i Afrika som håller på
det
med.
Då?
Ja, det kan jag inte säga här, för det är lite halvhemligt. Ja.
Ska ni börja scouta hockeyspelare där nere?
Ja, eller hur? Bygger ni ishall där nere?
Ja, bra. Där har du ju, bygger Afrika, inte i Stockholm.
Precis, ja. Så det får vi se vad det är. Ja. Men det är mest AIK, så det här egna med föreläsningar och boken. Och,
Och de vill ha tagit
och, sen så brukar jag jobba som personlig coach också.
Jaha.
Mm. Det är oftast är det till juniorer, ungdomar, idrottande ungdomar.
Och det är
samma sak det här med att sätta mål och du vet,
realistiska mål.
Ja, precis, och ta tag i dig själv och du vet.
Mm. Delmål är viktiga, va?
Ja, precis. Mm. För det är inte alla som vi pratar om TV-pucken förut. Det är också sådana här problem som att kommer du inte med TV-pucken i Stockholm, vilket är ganska svårt.
Mm.
Då är det ungefär som att då är hockeylivet slut. Mm. Då blir jag alltid proffs. Men så är det ju inte riktigt. Då får man ju försöka förklara för dem att du är 15 eller 16 med T-pucken. Det är helt ointressant egentligen. Du ska vara som bäst när du är 21.
Mm.
Ja. Och resan från 16 till 21, den får du ta hand om själv. Jag kan ju inte skylla på att du inte kom med i TV-pucken. Mm. För du är inte sämre att vara med i T-pucken om du inte var med i T-pucken egentligen.
Nej. För det gäller ju dig, för du var ju då
i första gången. Ja, precis. För grejen är att de som är med i T-pucken, de är med den tränaren som är det året. De han tycker är bra är med i T-pucken. Det är inte som de som inte är med, de är ju bra också. Men han tycker inte det. Hade det varit en annan tränare, kanske varit 20 andra killar. Och det gäller att fånga upp den där 20 andra så att de fortsätter och kör sitt och har sitt mål när de är 21 istället.
Men kan du också säga till någon att hör du, vissa är ju ämnade att spela ishockey. De här stora talangerna jag har pratat om, men det spelar ju ingen roll. De hade ju kommit fram i vilket fall som helst. För de har ju det. Och så finns det ju några som får arbeta i ditt fall har jobbat hårt.
Precis.
Men ändå haft så pass mycket talang så att ha nått så långt som de har gjort. Men så finns det ju de som kanske inte har det. Kan du säga till dem så Pelle, du är en kanonkille, men hockey ska du inte hålla på.
Men det där vet du ju inte förrän det är 18, 19, 20 där någonstans.
Nej, men någonstans kan man ju ändå känna.
Någonstans där. För det kan ju vara så att... Vet, hade någon pratat med mig kanske när jag var 17, 18 och sagt att du är begränsad i ditt kunnande när det gäller klubba och puck och allt sånt där. Och det var jag ju. Det visste jag ju själv också. Men jag fortsatte ju driva på i alla fall, för jag tyckte det var så kul. Och det gäller för de här killarna, att det finns ju ett jobb för dig också.
Mm.
Du kanske inte blir skyttekung. Däremot så kan du bli en riktigt bra hockeyarbetare som gör din grej. Du nöter din kant upp och ner i 10 år. Och det är väl bra.
Var kom din vilja ifrån?
Jag vet inte. Den har alltid haft, tror jag. Så jag vet inte. Jag hade ju inga idrottande föräldrar. Morfar spelade hockey eller fotboll i Hammarby.
Ja.
Så att jag kanske hoppar över en generation.
Ja.
Nej, jag vet inte. Det är någonting som fanns bara.
Ja, för du, när du väl då bestämde dig, när det var 14-15 och nu ska jag köra. Mm. Alltså, att det var... Ja, du bara gick för det. Jaha. Ingenting hände. Du blev nästan tunnelseende. Ja, du bara körde.
Precis. Och det var väl en talang i sig. Det kanske är den största talangen.
Att kunna träna hårt är ju en väldigt stor talang.
Precis, och kunna späka sig själv för att man själv vill. Inte för att tränaren säger åt, utan det här gör jag för att jag vill själv. Mm. För att jag ska någonstans. Mm. För jag sa alltid till mig själv, tänk att vara 35 och så säger till sig själv, tänk om jag hade tränat hårt. Hur långt hade jag kommit då? Den är inte så rolig. Nej. Jag sa så här, den ska jag aldrig ställa, men nu ska jag träna hårt. För då kan jag säga att jag försökte i alla fall. Mm. Sen att det inte funkar, det är en helt annan grej.
Och du fick sluta också. Det är ju många, det var ju många exempel på idrottare i många olika sporter som är väldigt tacksamma att de fick sluta själva när de själva kände för inte på grund av skador.
Precis. Man valde själv att nu får det vara nog. Istället för att någon knackar en på axeln och säger att hör du, det är väl dags nu.
Det är dags nu, eller kroppen tar stryk.
Exakt.
Att inte kan mer. Apropå det, skador. Hur har du
massor av skador.
Ja, jo,
eftersom jag spelade som jag gjorde.
Ja, jag menar det.
Så var det massor.
Har du räknat stygnen?
Nej, 100 är väl i ansiktet i alla fall. Ja. Ja. Stelopererade ryggen, en handled som inte fungerar. Ja. Knäna är väl så där. Ja, en fot som är hyfsad. Så det är mycket.
Ja. Men det är väl så, tycker jag, med de flesta som jag intervjuar här i podden och som jag träffar i gamla idrottsmän, de har. Det är höfter och det är knän.
Det är jättemånga som jag spelar med som har både höfter och knän. Mm. För att de är helt utslitna. Mm. Jag är klar med hittills, peppar. Ja. På det i alla fall.
Är det ett pris man får vara beredd att betala?
Ja, det är lite så. Mm. Men det som är sämst tror jag är i alla fall ryggen som stelopererade. Jag fick ju diskbråck. Det sa ju doktorn, det har ingenting med idrotten att göra. Det kan du ju få ändå. Men det var ju stelopererade. Det blir lite begränsat då. Så jag brukar skylla på det när jag spelar golf. Jag vet, jag är ju stel i ryggen.
Det är inte när det går bra. Då är,
nej.
Då är det en fördel.
Då är det en fördel.
Då håller du i linjen. Så att,
exakt, precis.
Ja, du tillhör ju de som har fått din tröja upphängd i taket också. Berätta, hur känns den äran? Det är nummer 1, Leif Honken Holmqvist. Det är 5, Bert Olan Olander. Det är 11, Peter Gradin. Och där hänger också nummer 2. Mats Thelin.
Ja, det är ju stort. Och det är den ultimata erkännandet att det du gjorde var uppskattat. Jag kan ju förstå om de hänger upp såna här skyttekungar, du vet, som är kingar i landslaget och allting. Det var ju inte jag någonstans. Det var ju en kämpe som hamnade där i alla fall. Och det är ju schysst, tycker jag. Det är en bra signal till många andra att du kan hamna där, alltså, om du kämpar på bara. Så det är ju jättestort.
Så höll du i AIK. Du höll i AIK 11 säsonger. Du var med ett Nordamerika-äventyr på det alltså.
Precis. Och då var Bostons färger var ju samma som
samma
AIK.
Färg, så var det enkelt. Ja, precis.
Så det kanske var det därför indirekt jag inte bytte.
Ja, det var därför jag fick tillbaka AIK. Det var det närmaste.
Nej, men det fanns inget annat alternativ, tyckte jag, när jag flyttade hem heller. Och så var det lite mer på den tiden också. Nu byter ju folk lag när som helst, mitten av säsong och allting. Då var det ju lite mer att mer AIK, säger du där.
Ja.
Men nu för tiden kan man ju byta från AIK till Djurgården.
Ja, men du var ju nära att hamna i Djurgården. Det var ju Sankt Eriksgruppfinal där.
Ja.
Men idag så är ditt AIK-hjärta naturligtvis jättestort och sonen spelar där. Och liksom, vad tycker du om Djurgården?
Ja, men Djurgården, nej, men det är väl okej. Tycker jag väl.
Ja.
Nej, men sen det. Djurgården säger mig ingenting egentligen. Inte Hammarby heller.
Nej.
Men det är bra att de finns.
Ja.
För idrotten skulle det i Stockholm.
Ja.
Så att det blir en rivalitet. Ja. Så där. Men det är så att jag kan känna att jag går och hatar dem heller. Ja. Nej. Det är helt...
Men de här gamla, fina matcherna du pratar om på Hovet, och när ena kortsidan var full med Djurgården, den andra med AIK, klackarna slängde glåpord mot varandra. Och sköt raketer. Och efter matchen fick ena klacken gå till Guldmarsplan, den andra till Skärmarbrink. Och det snackades om det. Det skrevs spaltkilometer inför varje derby. fotbollen införde slutspel för att ta efter det draget som var kring ishockey. Det känns långt borta nu.
Ja, och det är det ju. Tyvärr alltså, kan jag tycka. Det är synd att inte folk får uppleva den stämning som var då och uppleva den nu, för den var ju magisk. Mm. Ett varje derby på Hovet var ju helt fantastiskt. Det var sånt jädra liv där inne. Fasen, vilken
känsla. Hur upplevde du det som spelare då när det var derbydags och du hade ju ett jobb att gå till i alla fall, och det var ikväll match i Viken. Hur går det ikväll?
Ja. Ja. Nej, men du vet, man kom innanför grindarna på Hovet, då visste man nu är det match. Och ikväll är det derby. Då vet man att det kommer att vara fullt. Och det kommer att vara sånt jädra liv i 2,5 timme framåt. Och det, men det är kul alltså. Då gäller det att kunna njuta av det där. Och sitta och tycka att fan, det här är roligt. Mm. Så jag kan tänka mig lite skillnad att spela mot, vad ska vi säga, Tingsryd. Du sitter 1200 på läktaren.
Ja, det är
långt bort. Va?
Ja, även nu när AIK spelar sina matcher i grundserien i Allsvenskan är det väl ganska ödsligt.
Ja, det är det. Mm. Sista matchen här mot Karlskoga, då var det lite åt det hållet som det var förr. Då var det nästan fullt åt jädra liv. Och det var kul för de som var där som kände att det här är ju skoj. Mm. Och då kommer jag säga, så här var det nästan jämnt förr.
Varenda match.
Ja, för Hovet är ju bra. Den är ju bäst när det är mycket folk. Mm. Så är det, den är oslagbar. Speciellt när AIK spelar. Jag tror inte Djurgården har samma stämning där.
Ja, men det är okej.
Jag har bara sett en Djurgårdsmatch. Då fick de stryk.
Ja, just det där. Vad tycker du om Djurgården? Det hörde ni själva. Och sen har du gjort lite annat, hoppa på. Du är som sagt inte rädd för att prova saker. Du var med i Robinson.
Ja, och det är också en sån här grej som gör sånt som du tycker är kul. Du känner att det här kan ju vara en utmaning.
Ja.
Så det? Robinson hoppar jag på.
Var det tufft?
Det var jättetufft.
Ja.
Men är du inställd på det innan så klarar du av det. Men åker du dit och tror att men det är inte så farligt det här, vi får säkert check. Då kan du glömma direkt. Ja. För så var det ju inte.
Nej.
Nej, det var en jättekul grej. Så dit sökte jag ju själv.
Ja.
Jag skickade in en ansökan året innan.
Ja.
Att du vet, har ni plats så är jag gärna med.
Ja.
Så fick jag vara med.
Ja.
Det var jättekul.
Är det mer sådana där grejer som du är sugen på att hoppa på?
Nej, jag var ju med i Fångarna på fortet.
Ja.
Det är ett tag sedan. Så den har varit med. Det är bara Let's Dance kvar.
Ja. Hur går det med ryggen då?
Nej. Men det är kul att hoppa på saker som ligger lite utanför bubblan. Mm. Komfortzonen och verkligen utmana sig själv och känna, grejer här eller inte. Du vet, åka på Robinson så sitter du där med 17 andra, jag ska inte säga togskalla, men det är åt det hållet. För att alla är ju konstiga individer som de har kastat ut. Och bara det är en utmaning att försöka fungera.
Vad gör man till i om 5 år?
Om 5 år?
Ja, det projektet i Afrika var du inne på. Du var ju...
Ja, 5 år då är man ju 60, vet du.
Ja.
Ja.
Har du fortfarande en...
Om jag fick drömma.
Och 60, nya, 40 eller 30.
Ja, just det. Men om jag fick drömma.
Ja, det får du göra. Ja, hur mycket du vill.
Då skulle jag vara antingen i Florida eller i Spanien. Och bo där.
Och spela golf.
Och bara spela golf.
Skulle inte bli tråkigt? Alltså?
Nej, det tror jag inte alls.
Tror du inte det?
Nej, jag skulle kunna njuta av det också.
Är du bra på att göra ingenting?
Ja. Jo, men jag kan. Jag blir inte stressad av att göra ingenting.
Nej.
Nej, det gäller att kunna njuta av det också.
Ja.
En del är så att de inte kan sitta still.
Nej.
Men det är för mig inga problem. Nej. Jag brukar säga det. Jag har kört så hårt i mina dagar så att jag har gjort det.
Ja.
Vet man, lider när man är aktiv på elitnivå.
Ja.
Det är det hela tiden, varenda dag, året ut.
Ja.
Som du alltid är på. Ja. Och sen då med finansbolaget och ungarna, du vet, det var ju varenda dag.
Mm.
Hela tiden. Så det har jag gjort. Och känner att nej. Ingen stress. Så skulle du kunna sitta där och bara spela golf.
Ja,
har det skönt. Ja. Jag har inga problem alls. Kanske skriva en bok till. Vem vet?
Nu undrar vad det är som piper, så är det hunden som har hittat en leksak här. Vad skulle den boken handla om?
Ja, du. Jag vet inte. Goda livet kanske.
Det goda livet?
Ja.
Ja. Hur lever man det goda livet? Du tycker mellan psykiskt och fysiskt.
Ja. Jag tror att man får lyssna på sig själv, för det där är lite olika för alla.
Ja.
Vad man själv mår bra av, det är väl det första att ta reda på.
Mm. Vad mår du bra av?
Hur jag mår bra av? För det första att styra min dag själv.
Frihet?
Ja, precis. Ja. Det är en sak. Det är en ganska viktig sak att känna att man kan göra det man tycker är kul. Och göra saker som man känner att man får ut någonting av.
Mm. Har du några mål kvar? Alltså, du var ju väldigt målinriktad som hockeyspelare.
Det är det som är jättesvårt när man lägger av. För att om du drömmer om, som jag då, jag ska bli hockeyspelare, jag ska bli hockeyproffs. Och så blir man det. Och sen när man slutar sen, ja men du har gjort det jag ville bli. Ja, vad gör jag nu? Ja. Den är jättesvår. Och det vet jag fortfarande inte. Så om mål idag, jag vet inte om jag har några mål sådär. Ja. Att det dit vill jag nå. Det enda målet nu är väl att jag ska göra det som är kul.
Ja.
Och det är väl inte fel kanske i och för sig, men det är inget mål i sig.
Nej.
Jag ska ju inte nå någonstans och känna att nu är jag framme.
Nej. Inte ens noll handicap i golf?
Nej, faktiskt mål. Inte. Nej. För jag vet att jag inte kommer nå dit.
Men kan det inte kännas lite sådär tomt om man, som i ditt fall då, först som ishockeyspelare, sedan inom finansvärlden där det, det är väldigt tydliga mål och det finns tydliga resultat att följa och
men jag tror fördelen för mig är att jag känner att jag har nått dit, alltså med någonting, det som jag ville har jag nått.
Ja.
Jag kanske inte behöver nå så mycket mer heller. De flesta når ju inte dit.
Nej.
Skulle jag kunna tänka mig.
Ja.
Utan man har ju drömmar om att man vill nå någonstans, men man kommer ju inte dit.
Nej.
Men jag kommer ju dit.
Ja.
Jag brukar säga, det är en skillnad på att önska och vilja.
Ja.
Mm.
Jo, det...
Så är det.
Det gäller ju, precis. Men vi vill ju mycket, va?
Ja,
men
folk säger att, ja men jag vill dit. Ja, men vill du verkligen dit? Alltså, vet du vad det innebär?
Ja.
Eller önskar du bara att du kommer dit?
Ja.
Ja. Ofta så är det önska bara.
För det var en du ska komma här i världen, så är det ju ett hårt arbete.
Ja, så är det. Men det ska bli bra report eller tv, vad som helst. Det blir ju inte av ingenting.
Nej.
Alltså det är ju dygnet runt och verkligen engageras i det.
Jo, det.
För att annars blir det ju bara mediokert. Och det kanske inte är det man vill.
Nej.
Vill jag bli bra så måste jag ju alltså verkligen ligga i för att bli det. Oavsett om det är bästa säljaren eller vad det nu är.
Mm.
Men det är lite svenskt sådär att fan, jag kan ju bli det hyfsat bra sådär.
Känner du,
det är skillnad på USA och Sverige, för där är det mera.
Där är det mera go for it, jag ska dit.
Ja, exakt, precis.
Och man är inte rädd för att skryta lite heller.
Nej, precis, så bara, men jag går för det. Jag ger hjärnet nu.
Ja.
Här är vi lite bortskämda att det mesta funkar ju ändå. Du behöver inte ta i 100 för att det ordnar sig.
Har du någon devis eller något motto så där som du lever efter, som du tänker på varje morgon när du slår upp ögonen?
Nej. Ja, vad ska vi säga då? Njut av dagen.
Ja.
Så där. Försök. Sen är alla dagar är ju inte så.
Nej.
Men man kan ha en intention i alla fall att den här dagen ska bli bra.
Ja.
Sen är det med så många när man lägger sig så att det här vart faktiskt bra.
Ja, ja.
Ibland säger du att det var lika dåligt som igår.
Ja.
Men det kan vi i alla fall ha en intention att det ska bli bra.
Ja, det blir kanske enklare om man tänker sig att det ska bli bra än att det inte ska bli bra.
Ja, men sen där, fylla livet med sånt som man tycker är kul. Jag brukar åka upp och vandra ibland i fjällen.
Går du själv då? Eller?
Jo, men ibland går jag själv. För det är ingen annan som åker med. Jag tänker, fan, då kan ju inte jag strunta i varför det ingen annan vill. Då får jag åka upp själv och göra det.
Vad händer med dig när du vandrar då? Vad när du går och filosoferar för dig själv i fjällen?
Nej, men det tror jag bara går och njuter av att jag gör det jag vill just då. Det är schysst.
Vad är det som är så fint med att vandra för sig själv då?
Jag vet inte. Jag har inga problem med att vara själv. En del har ju det att jag måste ha folk omkring. Jag kan ju åka upp och gå en vecka. Det gör mig ingenting. Nästan tvärtom. Det var skönt. Jag behöver bara bry mig om mig själv. Äta och gå bara. Och det är ganska skönt sen när man kommer tillbaka till då det man jobbar med och allt sånt här. Att, ja, men jag har haft min paus. Alltså min egen paus. Mm. De flesta tror jag tar inte det.
Nej.
Utan man har så mycket hänsyn till allt och alla runt omkring. Att, man är ju gift, man har barn och du vet, arbetskamrat, allting. Och så glömmer man bort sig själv mitt i alltihop.
Har du varit nära att gå in i väggen någon gång när du jobbat så hårt och så intensivt?
Men det var man väl nära när man sprang där. Skjutsa barn och jobba och du vet, for som en tätting överallt.
Mm.
Men jag tror jag, nej. Jättenära var det nog inte, men man var ju tokstressad ett par år i alla fall.
Mats Thelin, är det någonting som vi ska ha avhandlat här, något som vi inte har tagit med, tycker du, som du har chansen, ordet är ditt?
Jag tror vi har klarat av ganska mycket, tror jag.
Ja.
Däremot kan man ju skicka ut den här signalen till folk, som de som lyssnar. Ja. Det är väl ganska många, va?
Ja, det är faktiskt det.
Att man tar tag i sitt liv och gör det man känner för. Ja. Det som man mår bra av själv. Inte vad andra mår bra av. Det är nog det viktigaste.
Och om folk vill komma, om folk vill anlita Mats Thelin, hur kommer de i kontakt med dig?
Ja, det är bara att gå in på min hemsida. Ja. Det är bara att söka på matsthelin.com så jag är där.
Inte svårare.
Kan du köpa boken också? Ja, ja. Alltså, det är jättenyttigt, speciellt för yngre att läsa.
Ja. Mördaren.
Ja, exakt.
Ja.
Folk, ibland så tror ju folk att det är en deckare. Vad handlar den här om? Nej, det här är en inspirationsbok.
Tack så mycket, Mats Thelin. Ja,
tack.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.